När jag fick frågan för ett tag sedan om att ta predikan idag, så blir ju med en gång frågan till vår Herre: Gud, vad vill du att jag ska prata om? Och det kom till mig ganska så omgående att jag skulle hålla mig omkring tro. Tro, det är ett jätteämne. Och vad säger man om det? Och det roliga är att det som egentligen kom direkt på det var tro som en potatis. Ja, faktiskt. Och då funderar man ju på vad jag alls ändå. Ja, men då är det faktiskt så att för ett antal år sedan så läste jag en bok som hette just så. Och en fantastisk bok om en levnadsskildring av en man som föddes i Zimbabwe, växte upp där och bodde i Zambia och sen flyttade till Sydafrika i mitten på 70-talet. Han var bonde, farmare, som vissa andra här. Han odlade potatis. Han var en våldsam man, han drack mycket, han var våldsam mot sin familj. Men genom livet så fick han uppleva frälsning. Och den berättelse om hur han idag är en mycket välkänd evangelist och får predika för stora skaror i stora delar av Afrika. Men de under och mirakler som han fick gå igenom berättas det om här, om tros under. Det var det som fick mina tankar till vad jag ska hålla mig omkring idag. Tro som en potatis. Jag ska ta lite grann bara på engelska. Inte predikan, utan bara så att vännerna från skolan också känner att de är med lite grann. Time for you guys from the Torchbearers to wake up. Yep, it's English now. When I decided or prayed about what I was going to speak about today, the theme that came to my mind, and I believe that the Lord put it there, was faith. And the immediate phrase that came to my mind was faith like a potato, which is perhaps not the first thing most of you will think about when you speak about faith. There's a guy named Angus Buchan. He's born in Zimbabwe of Scottish parents. Grew up in Zimbabwe, in Zambia, moved to South Africa. South Africa is where I come from, hence my strange English. And he was a violent guy. He drank a lot. His family suffered a lot under his parental guidance. But he came to the Lord. He became a Christian, met with the Lord, and is today a very well-known evangelist and travels around large parts of Africa and preaches for many people, to many people. And he experienced a lot of miracles. He was a farmer, and potato was his thing. And the miracles that he experienced was in harvesting in miraculous ways potatoes when there was lack of water, of rain, lack of just about everything, and yet God gave him miracles, and it was just about potatoes. There's a book that he's written about 20 years ago. I'm sure you can find it. And I'm not going to speak about potatoes today, but there will be other things, and I will try to give you perhaps later on a few Bible verses that I will be keeping to. The first I will speak about is in Galatians, the fruits of the Spirit, Galatians 5:22, and then I will also read John chapter 15 and 1-7 eventually. Back to Swedish. För ganska många år sedan så lyssnade jag på en predikan av Staffan Farmare. Många av er kommer att komma ihåg detta. Han talade om tro, och tro som ett senapskorn. På den tiden hade vi såna här, vad heter det, overhead-apparater, ni vet. Och Staffan, tycker jag om, har grejer med sig som man ska liksom åskådliggöra. Och du hade med dig, Staffan, en liten påse med senapskorn i för att belysa hur små de är. Den här kända versen som vi ofta hör citeras, att tro som ett senapskorn, har vi bara det så kan vi förflytta berg. Och jag är ju inte riktigt lagd åt det hållet, men tänker ändå, men vad är alltså, hur ska jag på något sätt åskådliggöra det här? Och det är klart, jag satt igår och började skratta för mig själv. Kerstin var iväg på någonting annat. Och så tänkte jag, potatis. Ja, det är klart, potatis. Men vi hade inga hemma, jag var tvungen att åka in och handla. Och bara för att ni ska komma ihåg att jag idag har talat om tro och tro som en potatis, så finns den där. Om inte ni kommer ihåg någonting annat så kommer ni ihåg det. Och så kan ni fråga mig vad det var jag pratade om. Stor, fin, härlig potatis, mjölig potatis, Kerstin. Var det, där är det, mjölig potatis. Jag blev så frestad så jag köpte fläsk också, så det kanske kan bli lite lufsa idag. Om ni inte vet vad lufsa är för någonting får ni fråga mig efteråt. Tro. Jag ska säga det också. Man är ändå osäker. Man tänker, Gud, vad är det du vill att jag ska prata om? Och det här blev lite konstigt. Och så höll jag på ändå att tänka, Gud, var det bara någonting som jag hittade på själv? Och så för ett par, tre veckor sedan, så jag hade börjat förbereda mig lite grann och jag ställde ändå frågan till Gud, vad är det du vill att jag ska tala om? Är detta rätt nu? Så satt jag på jobbet, jag hade av lite olika anledningar skulle jag tillsätta en tjänst och jag behövde sätta en titel på den personen. Så det var en ändring av en tjänst och jag bad kollegorna fundera på vad ska vi sätta för titel på den här tjänsten, och vi hade lite svårt med det. Så jag tänkte att jag googlade lite grann och skrev in jobbtitlar både på engelska och svenska, och så läste jag ner en rad där och så kom det en titel som jag aldrig har talat om förut. Den heter Head of Potatoes. Alltså översatt då potatischef. Och jag tänkte, tack Gud, det var nog precis till mig. Det var ändå potatis, det var tro. Alltså ni kanske inte hänger ihop i det här, men det var en bekräftelse för mig att jag var på rätt väg. Potatischef, knölchef tänkte jag också, men det var väl inte riktigt så. I Galaterbrevets 5 kapitel och 22 versen så läser vi följande. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, och så står det nog i eran bibel, trohet, mildhet, självbehärskning. Sen kan man ju också diskutera, det kan ju finnas fler frukter utav anden, men det här är en uppräkning som vi vet håller. Ordet trohet här, i vissa översättningar så översätts det med ordet tro. Läser man tittar man på den grekiska texten så ser man att det kan faktiskt betyda både och. Och vissa väljer att översätta på det ena eller det andra sättet. Men det rör sig om både tro och trohet. Och då ska vi komma ihåg att när vi läser den här versen så handlar det om egenskaper eller dygder som vi kanske inte har i oss själva. Eller som vi oftast inte har i oss själva. Det är frukter av den heliga anden. När vi har fått den heliga anden, när vi blir frälsta, så tar vi emot den heliga anden i våra liv. Och då får vi frukter också. Och det är gåvor. Det är ingenting som vi gör oss förtjänta utav. Det är ingenting som vi tar oss själva. Det är gåvor. Alltså är tro en av gåvorna som vi får. Vi kan låta oss fyllas med gåvorna. Vi kan låta gåvorna få bära frukt i våra liv. Men det är upp till oss. Vi får dem som en gåva om vi brukar dem, om vi tillåter dem att växa till och bli en verklighet i våra liv. Det är upp till oss. Men Gud, han erbjuder det till oss. Vi har fått det, vi har det. Jag vill också läsa ifrån Johannes, det 15 kapitlet. Och det här är ett stycke som vi känner väl till. Johannes 15, jag läser från vers 1. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Hoppas att ni ser kopplingen här till Galaterbrevet 5 och 22. Vi talar om frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om inte ni förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Vi förstår, det är Jesus som talar. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, så ska ni få det. När vi talar här om att förbli, det är ju Jesus som är vinstocken, så är det ju självklart för oss då att det är Jesus vi ska förbli i. Det är Jesus vi ska vara nära. Det är Jesus vi ska låta verka i oss. Och vi tänker, om jag skulle säga att vi ska förbli i ordet, så tänker vi självklart på Bibeln, eller hur? När Jesus säger att vi ska förbli i honom, så är det också så att han säger att vi ska förbli i ordet. För ordet och Jesus är samma sak. I Johannes första kapitel 1:1, in John chapter 1 verse 1, så läser vi att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det är ordet som skapade. Gud skapade allting genom ordet. Gud, Jesus, den heliga ande, de är ju treenigheten, men de är ett. Jesus är ordet. Han fanns hos Gud från början. Alltså, om vi ska bli kvar i Jesus, så behöver vi, och så är vi kvar i ordet. Och där har vi kanske ibland ett litet bekymmer. För det är kanske så att kunskapen om ordet inte är så stark hos oss som den behövde vara. Och det handlar ju om vad vi tar in för någonting. Vad lever vi i? Vad är det vi fyller oss med? Fyller vi oss med ordet? Blir vi kvar? Lever vi i Jesus? Lever vi i ordet? Eller lever vi i världen? Vi skulle kunna gå in här på att det här med att vi inte kan tjäna två herrar. Matteus 6:24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer man att hata den ena eller älska den andra. Eller så är man fäst vid den andra och föraktar den andra. Men vi kan inte tjäna både Gud och mammon, står det i Bibeln. Alltså vi måste välja sida, så att säga. Antingen fyller vi oss med det ena, antingen förblir vi i det ena, eller så förblir vi i det andra. En tvehågsen människa ska inte vänta sig något av Herren, står det i Jakobsbrevet, i första kapitlet i Jakob. En tvehågsen människa ska inte vänta sig något från Herren. Vi behöver ta ställning, med andra ord. Vad är det vi lever i? Var hämtar vi vår näring? Och ja, nu har jag talat om ordet. Inte tro, som ni trodde att jag skulle göra, eller som jag påstod att jag skulle göra. Men för mig hör det här väldigt intimt ihop. Vi behöver lägga en grund för att kunna klara av det här med tro. För tro är ett ord som för många av oss är lite laddat. Det blir ångest i det. Hur ska jag kunna tro mer? Ett av budskapen här idag är att vi har fått tron som en gåva av Gud. Det har vi faktiskt fått. Och för att vi ska lära känna tron, förstå tron, så behöver vi bevara oss, hålla oss i ordet. För ett antal, för någon vecka sedan eller två, så kom jag in i ett sammanhang behöver inte säga var det var någonstans, men jag, det var efter en helg och jag mötte människor som satt i samtal. Och det här var, just i det här fallet var det människor med, som jag vet är med i församling på lite olika platser, verksamma i församling och aktiva. Och vad var det de diskuterade i det här sammanhanget? Jo, det var efter helgen. Det var tv-serier. Man diskuterade vad man hade tittat på under helgen och man ingående i innehållet i tv-serien och har du sett det och kommer du ihåg det och den ena sa det och den andra sa det andra och så vidare. Och jag får erkänna att när jag hörde det här så blev jag lite bestött. Och då är vi inne på det här. Vad är det vi fyller oss med? Och nu får jag ju säga det här då, att jag har lovat på hemmaplan hos den som bestämmer att jag ska vara positiv idag. Jag ska inte vara dömande. Och det är jag inte. Alltså positiv är jag, men dömande är jag inte. Så ni måste tro mig när jag säger det, även om ni ibland kan uppfattas som det skulle vara på något annat sätt. Men, och så får ni övertala chefen om att jag inte varit dömande. Det är så här att Gud älskar oss. Han älskar oss. Han dog för mina synder långt, långt innan jag föddes. Om jag inte skulle ta upp den här boken, Bibeln, någon gång mer i mitt liv, så skulle Gud älska mig lika mycket ändå. Hörde ni det? Jag är kristen. Jag har tagit emot Gud. Jag har tagit emot Jesus som min frälsare. Men om jag inte skulle bry mig om den här boken, ta upp den och läsa den en enda gång mer i mitt liv, så skulle inte Gud sluta älska mig. Frälsningen skulle fortfarande vara ett faktum. Det är jätteviktigt. Kan ni då säga att jag är dömande? När jag säger att vi skulle kanske behöva göra det. Vi skulle kanske behöva lyfta fram boken. Vi skulle kanske behöva förbli i ordet. Därför att ordet stärker oss och det ger oss kunskap. Och det stärker vår tro. Våra hjärnor, de är som datorer. Nu kan inte jag så väldigt mycket om datorer, men ja, vi har ett begrepp på jobbet, så ni får väl blunda nu när jag säger det här, men ibland så säger man helt enkelt skit in, skit ut. Alltså, om vi vill ha ut någonting av en dator, vi kan ha jättefina program som kan räkna fram precis vad som helst. Vi har en massa kalkylprogram och allt sånt här. Men matar vi in fel siffror så får vi bara ut skräp. Vi får inte ut någonting som är av något som helst värde. Ingenting som är sant. Förstår ni kopplingen om jag säger att våra hjärnor är som datorer? Om vi matar in i våra huvuden, i våra hjärnor, sånt som inte är bra. Sånt som inte är baserat här i Guds ord. Vad är möjligheten att vi då får ut för någonting? Av hjärtat är fullt av det talar munnen. Återigen, om vi fyller våra tankar med felaktiga saker, Gud älskar oss ändå. Det gör han faktiskt. Men han har så mycket mer att ge oss. En dator kan man rensa när det kommit in en massa skräp. För det är också så att om man tittar på felaktiga sidor så kan man få en massa input i datorn. Spam heter det, eller fula grejer som man absolut inte vill ha där. Och så påverkas vi också i våra tankar. Faktiskt. Om vi tillåter ögonen att falla på saker som inte borde ses. Om vi öppnar upp sidor som vi inte borde se. Om vi lyssnar och tar in till synes helt ofarliga, bara helt vanliga program som ändå speglar världens sätt att se på saker och ting. Så påverkas vi. Om Jesus säger att om ni vill bära rik frukt så ska ni förbli i mig, så säger han inte att jag påverkar er inte. Han säger att jag påverkar er. Det är därför jag vill att ni ska förbli i mig. Då måste det vara omvänt likadant om jag ägnar mig åt någonting annat, om jag låter annat få påverka mig. eller får komma in i mig i mina tankar, så måste det påverka mig. Är jag dömande? Jag hoppas att du säger nej, för Gud älskar mig ändå. Men han vill så mycket mer för mig. Det är inte så att vi inte klarar av att leva ett liv i tro. Återigen, tvärtom, om vi har tagit emot Jesus, om vi har blivit frälsta, så har vi fått tro som en del av frukten av den helige ande. Gud vill ge oss den. Den finns där hos oss. Men om jag inte tycker att det fungerar, så kanske det är så att jag behöver ägna mera tid åt att lära mig om ordet, att få in kunskap om ordet. I alla tider så har människor längtat efter att kunna flyga. I alla tider. Jag tror till och med att var det Da Vinci som man, om man tittar tillbaka på hans teckningar, så ser man att det finns teckningar om en dröm om att kunna skapa någonting som gör att människan kan flyga. Det har funnits där i alla tider, men tyngdlagen, den har alltid funnits där. Den har inte förändrats ett dyft. Om man kastar upp någonting så kommer det ner. That's it, det kommer aldrig förändras. Men vad gör vi idag sedan 120 år tillbaka? Jo, vi flyger. Därför att människan har kunnat utveckla sina tankar och skapat sig kunskap och lärt sig hur man behöver göra, vad man behöver bygga för att kunna flyga. Och idag är det ingen av oss som skulle tveka att sätta oss ett flygplan och flyga till andra sidan jorden, eller hur, Stolpes? USA titt som tätt. Alltså, det kan man ju kalla tro. Jag vågar sätta mig i den här maskinen och flyga. Och den kommer ta mig till andra sidan där. Och för det allra mesta så funkar ju det. Likadant är det med tro. Människor har hånats och hånas idag för att man har tro. Vad är det för idéer? Vad är det för tankar? Och vi själva kan börja tvivla. Funkar tron? Om vi då ägnar oss åt att studera Guds ord, ägnar oss åt att leva i Guds ord. Och jag menar inte dygnet runt, ni förstår ju det. Men att låta det få vara det som fyller våra liv. Närheten till Jesus. Då kommer vår styrka i tron att växa. Gud har gett oss tro. Vi har fått tron som en gåva genom den heliga anden. Vi har alla fått ett mått av tro, står det i Apostlagärningarnas 12 kapitel och vers 3. Men jag tror att vi som Guds folk har gått miste ganska mycket, om väldigt mycket, genom att vi har en bristande kunskap om vad tro egentligen är och vad vi förmår att göra genom tron. Vad vi kan klara av att göra genom tron. Och det står då i Romarbrevets 12 kapitel där, vers 3, att bland annat det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Alltså inte att jag har fått lite grann och Stefan, du har förmodligen fått lite mer, och Bertil, han har ju fått jättemycket. Vi är precis lika mycket värda. Det är ingen skillnad på jude eller grek, står det också i Bibeln. Han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Alla får vi del av samma tro. Alla har vi fått samma mått. Gud använder inte olika mått när han delar ut tro. Alla har vi fått samma mått av tro. Vi har samma tro, precis samma tro som Petrus till exempel, när han i Apostlagärningarna 3, när han var på väg till templet, ni vet. Och så mötte han den lame mannen vid porten som satt och tiggde. Och som egentligen bara ville ha almoser. Och Petrus säger till honom de kända orden: silver och guld har jag i, men det jag har, det ger jag dig. I Jesu namn, stig upp och gå. Petrus hade inte ett dugg mer tro än vad du och jag har. För han hade fått sin tro av Gud. Det är faktiskt så. Men han hade kanske lärt sig lite mer om hur det funkar och lärt sig att förlita sig på det. I Matteus och i alla evangelierna så tror jag det här finns relaterat också, där Jesus och lärjungarna är ute och vandrar, och Jesus, de diskuterar lite grann om vad människor tror om Jesus, och Jesus ställer då frågan till lärjungarna, ni känner igen sammanhanget, och ni då, vem säger ni att jag är? Och Petrus, han svarar, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus svar på det, det är, Simon, salig är du Simon Petrus, ingen av kött eller blod har uppenbart detta för dig, utan min far i himlen. Jesus trodde på att Jesus var Guds son, att han är Messias. Och det är Gud som har uppenbarat för honom, det är Gud som har gett honom tron för detta. Han har inte kunnat ta det till sig själv. Jesus säger att ingen av kött och blod kan egentligen hitta på det här med tron eller skapa tron. Det kommer ifrån Gud. Och det är viktigt, tror jag, att vi fastställer det. Det är väldigt lätt för oss att hamna i att vi får ångest, som jag nämnde tidigare också. Att vi tror att vi måste prestera tro. Och vi känner att jag skulle så gärna vilja tro mer. Jag skulle vilja ha större tro, så att när jag ber för någon som är sjuk så blir den människan helad. När jag ber för min ekonomi så blir det välsignat. När jag ber för vad det än är för någonting. Jag skulle vilja ha mer tro. Och vi låter det få hänga på oss som individ. Och det är ett dike som vi inte ska hamna i. Och det är inte det som jag vill att ni ska ha med er från den här dagen. Då blir vi bara besvikna. Det är Gud som har gett oss tron. Det är Gud som har gett oss tron. Men då måste frågan vara, vad är det då som kommer an på oss? Och det är det vi har talat om hela vägen här. Det är kunskap. Kunskap om tro. I andra Petrus, i det första kapitlet i andra Petrus, verserna 2 och 3, så står det så här, att nåd och frid åter i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus vår Herre. Till allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Nåd och frid är åter i allt rikare mått genom kunskap om Gud. Som hans gudomliga makt har skänkt oss genom kunskapen om honom. Alltså i Guds ord, i Jesus, så finns det kunskap. Om vi tar del av det så växer vår kunskap om vad tron innebär. Och vår förmåga att kunna ta till oss tron, den växer. Om vi inte vet vad Gud har välsignat oss med, så är det svårt för oss att ta till det och leva i det. Och då begränsar vi med andra ord den välsignelse som han vill ge oss. Och det är ju lite synd. Vi är ju i ett sånt läge där vi har kommit ifrån småbarnsstadiet, tack och lov. Men så är vi tillbaka i det igen, tack och lov. Vi har ett antal barnbarn. Och 3 av dem är födda samma år. De är 2-årsåldern just nu. Och det är klart, när alla är hemma hos oss så är det lite high life. Och tänk er då att här sitter det 3 små tjejer i 2-årsåldern och ska äta. Och den ena, den skvätter mat precis överallt. Hon håller precis på att lära sig att det går ibland att få in skeden i mun själv. Den andra är stöttsjurig, för jag är på att leka. Jag vill inte alls sätta mig och äta nu. Och kniper ihop munnen så det vitnar om läpparna. Och den tredje, kanske lullar lite grann och tar in lite grann av maten som erbjuds. Sen har vi en liten 7-månaders pärla också. Hon bryr sig ju inte, hon. Det är ju välling som gäller, så hon har inte så mycket att säga till om. Och om man sitter och ser föräldrarna när de försöker förmå sina barn att äta. Och de vet ju att det här är nyttigt för dig, unga. Du behöver äta om du ska orka leka, om du ska hålla dig frisk och så vidare. Njet, jag vill inte. Och det är klart, då kommer ju morfar där med en liten söt sak och skjuter till och säger att ta det här i alla fall. Vad gör det för någonting? Jag är morfar, jag får göra det. jag vet vad som är bra för mina barnbarn. Jag borde kanske inte ta sötsakerna, okej. Men och föräldrarna vet vad som är bra för dem. Och jag, alltså när jag ser ungen sitta där, så känner jag nog att jag skulle nog kunna offra mitt liv för det där lilla barnet. För jag älskar barnet så mycket. Och ändå så vill ungen inte äta det jag sätter fram. Jag vill inte. Återigen. Jag älskar inte barnet mindre för att den inte äter. För att den inte begriper att jag förstår vad som är bäst för det. Och så ser Gud på oss. Det är väldigt viktigt för oss att komma ihåg. Han kommer alltid att älska oss. Det förändras inte. Men vi kan leva ett liv som är välsignat genom tro. Om vi håller oss till hans ord. När vi flyttade hit för 2 veckor sedan, så är det 28 år sedan vi flyttade hit till Hallsby. Jag tjänstgjorde som pastor i Furusjö och några församlingar till. Och vi hade varit i Svasiland dessförinnan och jobbat som missionärer ett par år. Vi levde kanske lite annorlunda liv än vad många gör. Jag hade tackat nej till att fortsätta som pastor, och vi undrade vad vi skulle göra. Och så hörde Wally av sig och sa att skulle inte ni kunna vara intresserade av att komma till Hallsby och jobba på Fackelbärarna. Och vi funderade över det och sa att ja, men vi kom fram till att det, vi bad över naturligtvis också, att det var nog så att det var det vi skulle göra. Och så var vi nere vid ett tillfälle, vi skulle titta på var ska vi bo någonstans. Och när vi kommer dit och går igenom, så konstateras det att ja, det fanns inga bostäder på skolan för oss. Annars var det ju det var ofta, eller historiskt sett har det varit så att personal har bott på skolan. Det finns hus och lägenheter och så vidare. Det ser lite annorlunda ut idag. Och så, jaha, det var ett bekymmer. Hur ska vi lösa det då? Och så säger Ulf Andersson, som var rektor på Bibelskolan på den tiden. Wally var direktor. Ja, men vi känner ett par här på, en bit ovanför på backen, här uppe i backen, som har sagt att ibland att de funderar på att flytta in till Vetlanda. Kan jag höra med dem om de är intresserade? Ja, så det kan vi väl göra. Att ta och sälja huset med andra ord. Vi har ju inga pengar, men visst, det kan vi väl fundera på. Och Ulf ringer dem och vi får åka upp och titta på huset. Och vi säger att ja, visst, det var mysigt, vi skulle kunna bo här. Och och så kommer de tillbaka och säger att ja, men vi kan tänka oss att sälja huset. Vi vill ha så här mycket för det. Och vi begriper att hur ska vi lösa det här? Vi har inga pengar. Vi har inte ens en början till en ansats till en egen insats. Det är fullständigt omöjligt. I bästa fall skulle man kunna tänka sig att man kunde hyra någonting. Men så börjar vi kolla upp vad det finns för möjligheter. Vi pratar med banken, och så är det så att under 2 år så har regeringen beslutat att man ska göra ett experiment, kallar jag det för. Man ska testa en grej, nämligen att man ska erbjuda familjer som har så låg inkomst att de normalt sett inte skulle kunna köpa ett hus eller köpa sitt boende. Man ska erbjuda dem möjlighet att köpa en bostad med särskilda lånevillkor liknande det som man fick när man byggde hus på den tiden, med räntesubventioner och så vidare och väldigt låg ränta. Så man skulle testa det i 2 år. Och det här var precis mot slutet på den 2-årsperioden. Så vi hann ansöka, det här var ju i oktober, vi hann ansöka och vi fick lån och vi kunde flytta hit. Och för 20 år sedan så insåg jag att vi är nog kvar här, för vi trodde nog inte att det skulle bli så länge. Men om inte vi hade börjat forska i möjligheten, om vi hade sagt att det går inte, vi har inga pengar, vi kan inte köpa något hus, och så bara gjort så här, och så hade kanske Wally fått försöka hitta någon vrå för oss att bo någonstans på skolan, då hade vi inte upptäckt att det fanns en möjlighet. För oss var ju det ett mirakel faktiskt. Just under de 2 åren hamnade vi i det läget. Sen var det slut och erbjuds inte mer. Men om inte vi hade tagit reda på det, då hade vi inte vetat det. Då hade vi inte kunnat ta del av den välsignelsen. Eller hur? Så förstår ni hur viktigt det är att vi tar reda på vad som finns i ordet, så att vi kan leva i den välsignelsen. Ja, nu har det gått lång tid. Jag ser till och med så långt ner som på klockan där. Jag får försöka avrunda. I Efesierbrevets första kapitel och den tredje versen så står det: han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och jag tror inte att när vi talar om all den andliga välsignelse så är det bara någonting här uppe i våra huvuden och sånt fint som vi talar om och teoretiskt, utan det är all den andliga välsignelsen, det är allt som Gud har att erbjuda. Hela skapelsen. Han har erbjudit oss det, han har välsignat oss med den. Och om vi ska kunna förstå detta, om vi ska kunna ta del av det, om vi ska ha tro för det, så behöver vi studera, så behöver vi leva i Guds ord, behöver vi låta oss fyllas utav det som finns i Kristus, den sanna vinstocken. Jag har inte så mycket svar på varför tron ibland verkar svår att ta fasta på. Men någonstans inser jag ändå att jag har så mycket att lära. Och de här veckorna, alltså de senaste veckorna när jag har tänkt just på den här dagen, det här tillfället, så har jag insett mer och mer hur viktigt det är för mig att ge tid åt det. Jag har så mycket mer att ta del av, så mycket att få om jag kan hitta de här nycklarna för att få komma närmare Gud. Så att han får välsigna mig på det sätt som jag är övertygad om att han vill göra. Och jag är lika övertygad om att han har hur mycket välsignelse som helst i beredskap för oss som församling. Jag är helt övertygad om det. Om vi bara vill sätta oss in i vad det handlar om att tro. Tro för allt som han vill göra genom, eller i oss och för oss och med oss. Vår Gud är stor, större än allt, sjunger vi ibland. Tror vi på det? Han har skapat allt in i minsta detalj. Han har skapat hela universum. Och så läser vi i Guds ordet någonstans, andra krönikaboken tror jag det är, att hans ögon, jag kan ha fel i det, men hans ögon överfar hela jorden för att stärka dem som med sitt hjärta hänger sig åt honom. Han letar efter dem som vill hänge sig åt honom. Och han gör det därför att han vill stärka dem, han gör det därför att han vill välsigna dem. I Hebreerbrevets fjärde kapitel, jag tror jag tar det också innan jag slutar. Där får vi läsa om judarna och hur de fick. Vi ska se. Så att jag har rätt vers här. Ja. Ni vet, judarna fick ju vandra omkring i öknen. Varför fick de göra det? Jo, därför att de inte trodde på spejarna som kom tillbaka och berättade hur bra allting var och hur Gud skulle kunna leda dem in i det förlovade landet. Och istället fick de vandra omkring i 40 år i öknen. Och i fjärde kapitlet där, i andra versen, så läser vi: för dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro. Så att om man inte tar emot i tro det som Guds ord säger, det budskap som Gud ger, då då är det till ingen nytta för oss. Då tar vi inte till oss, då tillägnar vi oss inte allt det som Gud har i beredskap för oss. Och därför så behöver vi tänka på ordet. Leva i Kristus. Låta honom få fylla oss. Och så får vi växa tillsammans i tro. Jag hoppas och drömmer om att vi får vara på den resan och att vi får vara på den resan tillsammans. Och kanske ibland får vi ödmjuka oss och säga: Herre, jag har mycket att lära. Och jag vill vara till dig, jag vill stå till ditt förfogande. Jag vill stå och lyssna på det du har att ge. Vill du vara med mig på den resan? Jag hoppas det. Ska vi be tillsammans? Tack far för att du är kärleken. Tack för att du har skapat möjlighet för mig och för oss alla här att få ha gemenskap med dig. Tack för att du inte dömer oss. Du lät din son dö för våra synder, så nu finns inte längre någon fördömelse. Vi tror på det. Vi lever i det. Vi tar emot det. Och så förnimmer vi att vi har så mycket mer att hämta genom dig, av dig. Vi vill lära oss mer om dig. Vi vill lära oss mer om det du har i beredskap för oss. Och vi vill ta emot och vi vill möta det med tro, så att vi får del av välsignelsen och vi får förmedla ut den välsignelsen till vår omnejd. Vi ber om detta, Herre. Tack att du hör vår bön. Tack att du välsignar vår samvaro. I Jesu namn ber vi detta. Amen.